Podplay.
Gud, hur mår du, Lena Ljungdahl?
Nej, jag mår kass.
Jag hörde att du ser det... inte faktiskt heller super... jag har sett dig i bättre skick. Det är det mest väldigt mycket överskottshud som så att säga i feberns tecken liksom voluminöst fyller ut hela ögonhålan. Som den luckra värmen den är.
Som en västerländsk penis.
Som inte är omskuren.
Är det det du försöker säga till mig? Jag välkomnar ändå.
Vad får du allt ifrån?
Jag vet inte, men det kommer till mig på olika sätt. Det kan vara feberyran som talar.
Välkomna till krimpoddarnas krimpodd Över min döda kropp med mig, Anna Ginghede, och penisen Lena Ljungdahl.
Oj då! Jag tänkte precis säga knäcka häxan, för jag känner att jag låter lite som hon den här.
Förlåt,
tjena grabbar! Tjena grabbar!
Det där får vi ta om.
Varför det? Nej, jag är nöjd.
Ja, men då jag är nöjd. Jag tycker ändå då att du måste så att säga förklara för nytillkomna lyssnare varför jag gav dig epitetet penisen, precis.
Men jag tror att Oliver kommer klippa in det som föregick när vi klappade in oss.
Tror du
han
det?
Kommer svänga ihop det på något roligt sätt.
Då så.
Jag mår sådär. Och jag har enligt Ginghede ganska mycket överskottshud i mitt ansikte för att jag har feber. Det är en rolig sägning. Men... idag ska vi faktiskt prata om någonting superintressant som jag har varit på de senaste 2 dagarna. Jag har varit på Centrum mot våldsbejakande extremisms 2 dagars konferens. Och jag har fått lyssna på superintressanta personer och lite lägesbild. Både från Säpo, från vår justitieminister, från forskare och så vidare. Det tänkte jag tänkte sammanfatta det på ett enkelt sätt och ge er en inblick i... vad som händer på den horisonten just nu. Alltså, men innan vi kommer dit, Anna, är det något annat som ska avhandlas innan?
Nej, det tror jag inte.
Nej, nej. Okej. Okay. Du har redan avhandlat klart idag, kan jag säga.
Vi har haft en situation.
Ja.
En workplace-related situation, så att säga.
Ja.
Men den är förbi. Debriefad och klar. Så att, jag är all good. Men jag blir så nyfiken, för jag tycker det här känns så fräscht. Att CVE har den här konferensen. Är den öppen liksom för alla och en var? Eller är det här, sker det här så att säga i det fördolda?
En lyckta dörrar. Nej, den är öppen. Den är ju såklart riktad mot yrkesverksamma, men det var ganska brett. Det var liksom folk från civilsamhället på olika sätt, organisationer. Kommuner, väldigt mycket människor som... Vi körde ju Menti och då klickade man i första dagen var man kommer från. Om det var kommunalt, statligt eller annat. Och det var väldigt mycket kommunalt och statligt, men också annat. Men jag skulle säga att alla som var där har någon form av samhällsengagemang och en verksamhet som riktar sig till då. Eftersom vi pratar om våldsbejakande extremism. Men den är öppen och den vart ju fullbokad på 24 timmar. Det är ungefär som våra biljetter till våra krimquiz. Det är de 2 biljettsläppen. Men man kunde till stora delar i alla fall haka på digitalt i år. Jag var ju med, förra året så körde vi också och då var ju hade jag ju ett av, liksom, en programpunkt där när vi pratade om skolattacker. Men eftersom jag är då en av CVEs rådgivare så var det väldigt bra för mig att få träffa alla och lyssna på vad händer där ute i de olika gråa offentliga byggnaderna i Sverige kopplat till den här frågan. Och någonstans i det så mässade jag dig och sa så här: det här är inte bara intressant för oss som sitter i rummet, det här är intressant för alla. Låt oss göra en liten recap på konferensen på en timme.
Jag tycker det är lite problematiskt det här att det inte finns en app eller motsvarande som har koll på intressanta konferenser. Häromdagen så fick jag se, Marcus Antonsson är ju en för oss känd vän och kollega som är superinvolverad i Igor-projektet. Han är en sån förbannad eldsjäl vad gäller mäns våld mot kvinnor, och han har så mycket kloka idéer och sånt driv och sån kunskap som man bara älskar karln. Han la ut här för någon vecka sedan att han skulle prata i Umeå här i veckan på en konferens. Och då kände jag så här, men vad fan, jag borde ju ha varit på den där konferensen. Jag hade aldrig hört talas om den.
Nej, jag vet.
Varför finns det ingen app eller något som man
liksom, jag vet inte.
Inte missar
jag såg han på här. Jag visste inte att det var, så jag såg det på Instagram. Han var, åkte med mig när han var aspirant.
Ja!
Så att, ja, det är ju 3562 år sedan. Och sen så nu får man följa honom på LinkedIn när han gör så jävla mycket bra grejer. Ja, kul!
Verkligen. Men
exakt samma reflektion som du. Vad mycket intressant som pågår och som också är öppet så att man får, skulle ha kunnat, men man visste bara inte om det. Du säger app, det kanske är ditt nästa, då är lite att göra. Du kanske... Ska bli apputvecklare. Konferensappen.
Det överlåter jag till någon annan. Men jag tycker att det vore en jädrigt bra grej att ha.
Ja, jag håller med.
Men du, temat då? Alltså, hur attackerar vi innehållet på den här konferensen på bästa sätt?
Jag attackerar den ganska enkelt så som att det fanns ju en dagordning dag 1 och dag 2. Och sen har jag antecknat för brinnande jävla livet. Mm-hmm. Och sen kommer ni få... i koncentrerad form, mina anteckningar för punkt av det som var. Och vissa stannar jag till lite längre för jag tror att det är mer relevant i podden, och vissa delar är bara sådär att sen fick vi höra på det här. För att det kanske är för smalt, kan jag tycka ibland.
Ja, men vadå?
Jag kan börja med så här, det är ju CVEs konferens, och för er som inte riktigt vet än, bara ska jag säga vad CVE är och varför de har den här konferensen. Det är ju alltså myndighetsutövning, det ligger under Brå, de finns i Stockholm. Chefen heter Jonas Trolle, som också är en för detta liksom, chef inom polisen. En av de bättre poliserna jag har haft.
Han är ju en förträfflig polis, men jag tror att de som känner igen namnet gör det av en helt annan orsak. Han är också författare.
Att han var med i vår podd.
Ja, men han är också författare.
Det var han som jagade fast Kapten Klänning och har skrivit en fantastisk bok om det. Men Centrum mot våldsbejakande extremism, de jobbar ju huvudsakligen inom liksom, med utgångspunkt från det som bestäms kriminalpolitiskt. Hela syftet är att stärka och utveckla allt av det förebyggande arbetet kopplat till våldsbejakande extremism. Och man brukar säga att det finns liksom tre huvudområden. Det är högerextremism, det är vänster och sen är det islamistisk. Men nota bene efter den här konferensen så kan jag säga att ni kan börja tänka på det som ett jävla smörgåsbord av våldsbejakande extremism där allt går i varandra. Allt från ekofascism till... våldsbejakande extremism inom incel. Det är som en enda stor smet.
Jaha, och CVE är liksom ansvariga för liksom hela panoramat här.
Ja, panoramat inom den våldsbejakande extremismen. Och de har ju då fyra huvuduppgifter i sitt uppdrag. Att främja utvecklingen av förebyggande arbete på nationell, regional och lokal nivå. Och det skulle jag vilja säga att detta pågår. Det är inte bara ord på papper, utan det finns människor på CVE som är absolut längst ut i kapillärerna. Som sitter vid ett skrivbord på ett kommunhus i en, liksom en stad med 3000 invånare. Och aktivt guidar en, vad kan det vara, en skolledare och en socialhandläggare i ett aktivt ärende. Ända upp till att man sitter då på regerings liksom uppdrag att se över lagstiftning. Det är hela den skalan, kopplat då till det förebyggande. Det är viktigt att komma ihåg. Sen ska de verka för en högre grad av samordning och effektivitet i det förebyggande arbetet. De ska ge ett behovsanpassat stöd till kommuner, myndigheter och andra aktörer som i sin verksamhet på något sätt har att göra med såna här VBE-frågor. VBE-förkortningen på våldsbejakande extremism. Jag kommer nog säga VBE resten av det avsnittet, känner jag. Och sen ska de ju såklart samla kunskap och sprida den. Det är rätt mycket forskare och smarta människor som sitter och vänder och vrider och skriver rapporter. Och lägga fram det och tillgängliggöra det för de som jobbar med det här.
Får jag bara fråga, varför hör man så sällan talat om CVE i typ media? Är det här en hemlig instans?
Absolut inte. Och jag skulle säga att de har en riktigt bra hemsida som är väldigt mycket matnyttig information. Men det är ju inte det har inte funnits i all oändlighet. Ah, det är ganska nytt, skulle jag säga. Jag tror att det är en sån enkel sak. Jag fick ju höra senast, jag var ju i Göteborg och utbildade, jag vet inte, var de 500 kanske, skolledare och rektorer och inom grundskoleförvaltningen där. Och så ringde de till mig från CVE dagen efter. Bara, har du varit i Göteborg och vevat inom ditt privata regi? Ja, det har jag varit. Bra, för vi är fullständigt nerringda av rektorer från Göteborg. När du har utbildat dem det här så har ju de ju liksom kunnat veta var de ska gå med sina frågor. Och det är ju, det finns ju ett mobilt stödteam, det finns en stödtelefon, numret ligger öppet på hemsidan, den är till för yrkesverksamma.
Men
inom,
gud vad bra.
Ja, så det jag tror att svaret på din fråga är att man vet nog inte riktigt om att det finns. Och det är ju ett jobb, att sprida den kunskapen då. Men första talare, och det är kanske den som i mina anteckningar fick mest utrymme, det är Fredrik Hallström från Säkerhetspolisen som hade en nationell och internationell lägesbild att bjuda på. Så att jag kommer ta det lite i punktform och så får du bromsa mig när du vill ge en reflektion, anekdot eller fråga något. För det är ungefär vad jag hunnit med från att jag kom hem från konferensen till att vi tryckte på REC. Det var ungefär att göra punkterna.
Vi kanske ska förtydliga att Lena är risig. Ja. Lena ska på semester om några timmar.
Ja.
Och vi insåg att vi måste ju dra in det här avsnittet nu om det ska ut nästa vecka. Och det är alltså idag du har varit på konferens.
Ja, så jag har precis landat hemma faktiskt. Och tittade ner på min padda och bara, ja men det här är väl typ någon form av anteckningar. Men det här kommer bli jättebra ändå.
Jag tycker det här är så intressant. För det här är ett område som för mig har varit väldigt...
Vitfläck.
Ja, det kan man säga. Så skulle man kunna formulera det.
Och han sa faktiskt inledningsvis att jag kommer måla upp en ganska mörk bild för er.
Och
det, han tog inte i när han sa det, kan jag säga. För sen kom bilden och den är ganska mörk och stökig. Sammanfattningsvis kan man säga så här att den våldsbejakande extremismen på högerflanken, högerextremism, den är stor i Sverige och är en av de stora problemen. Den islamistiska extremismen har varit ganska låg, men den är up and coming igen. Så det har varit det är en nedervåg och nu är den på väg upp. De ser en ökad aktivitet i den islamistiska våldsbejakande extremismen. Vänster är låg. Där ser de väldigt låg aktivitet. Så det är liksom det övergripande om man tänker utifrån de här tre blocken. Han pratar väldigt mycket om det här med det är ett helt smörgåsbord på nätet och den nya up and coming problemet för de rättsvårdande instanserna och myndigheterna, det är ju den här, och det har vi varit inne på podden, den här oberoende terroristen, den ensamma terroristen, den ensam agerande, den ensam planerad, den som sitter hemma, radikaliseras online, inspireras och så, de är ju mycket svårare att hitta och mycket svårare att förstå och bedöma, och de är också en växande i grupp. Så han sa, citat, hoten har aldrig varit så svåra att förstå och bedöma som precis just nu. Och det tycker jag ger en liten jobbig känsla i kroppen.
Men ska man tolka det som att de är så att säga ensamverkande? Men du sa också, du nämnde dem som i grupp. Alltså finns det ändå någon slags så att säga, organisation på något sätt?
Eller? Nej. Inte på organisatorisk nivå, men de är ganska tätt sammanknutna till varandra på nätet så som att de inspireras av samma sak. Och det kan vi ju se på alla de här attackerna vi har haft. Oavsett om det är skolattackerna eller Almedalsattacken eller så vidare. De är tätt sammanknutna och de namnger varandra också när de pyser och läcker information. Oavsett om det är oavsiktligt eller inte så återkommer de till ungefär samma namn. Och de är både nationella och internationella. Och de som gör attacker runt om, allt från Christchurch till USA, då nämns de svenska aktörer. Men det finns inte en organisation som man kan liksom lägga en karta.
Jag förstår.
Och sen så var det ju inga nyheter, det har vi också varit inne på tidigare. Det är det här med vi och dem, polariseringen som ökar, segregationen. Alltså allting som skapar ett vi och dem och avstånd däremellan. Det här är ju mumma och kanonmat för de som... är våldsbejakande extremister.
Och det här känner vi ju igen från Säpo-rapporterna ju. Eller hur?
Ja.
Det är ju ett av vår tids största hot.
Ja. Och det är också där vi vanliga personer kommer in. Att vi ska veta om att vi inte piskar på det här. De pratar om två... vågor. De pratar om den främre och den bakre. Där den främre är den våldsbejakande extremismen. Han har målat upp en ganska liksom stilistisk bild med en liten våg.
Mm.
Bakom den så har vi den vanliga extremismen. Och han menar på att den vanliga extremismen puttar den våldsbejakande extremismen framför sig. Mm. Och vilka jobbar mot den vanliga extremismen? Och vad händer när de här två slås ihop? Ja, det blir någon jävla tsunami av det hela. Det vill säga, det som händer i fikarummen, i diskussionerna, i skolorna och så vidare. Det är väldigt många som inte är våldsbejakande extremist. Men den vågen göds av det extrema så som klart. Pågår där bakom. Det är svarta och vita. Så att, det var, man blir ödmjuk inför liksom vad man själv ska göra för att försöka inte spä på den där främre vågen som är den våldsbejakande extremismen. Sen det här, jag tror att jag har nämnt det tidigare, min oro för att när kriget, när Ukraina är över så kommer det komma hit vapen. Till stor del av de vapen vi har i Sverige idag är de från forna krigen i Jugoslavien. Och då gav jag han mig ytterligare huvudvärk genom att påminna om att de vapen som är i Ukraina nu som kommer komma hit, det är högteknologiska vapen. Det är inte samma arsenal som vi fick just i förra vändan. Det är än värre, så att säga. Sen så målade han upp Sverige. Det här tyckte jag var... Sverige är i världen ut... Det är vi som är extrema. Man älskar att måla upp bilden av Sverige som i ett förfall, för det gynnar främmande makt och liksom aktörer med dåligt uppsåt. Vi utmålas som några som godkänner koranbränning. Vi är extremt islamfientliga. Han drog upp också upp det här enorma LVU-drevet som jag ska komma in på lite mer senare, att vi kidnappar, omhändertar muslimska barn och i princip säljer dem till pedofiler.
Men gud.
Det är ju information som sprids utanför Sverige med budskapet att åk inte till Sverige för de kommer sno dina barn. Och det i sig är ju en extremism som piskar på då den våldsbejakande islamistiska extremismen.
Ja. Men för att fråga, innebär det här att Sverige är ett mål också då?
Ja, det har ju gått från att vara ett legitimt mål till att nu för tiden vara ett prioriterat mål. De har höjt upp risken, och det pratade även för Strömmer om. Justitieministern, att nu vet vi att Säpo bedömer Sverige som ett prioriterat mål kopplat till de här frågorna.
Deppigt alltså.
Ja, och sett till den här våldsbejakande extremismen som är lite mer på smörgåsbordsnivå, inte den islamistiska utan de här unga, ensam agerande, våldsbejakande männen, så finns det nu ett narrativ på nätet som på ett nät som är ganska gränslöst. Det är väldigt mycket, väldigt lite föräldrainvolvering i det. Det finns en ton som är lite så här, det är din skyldighet att agera. du måste agera nu. Gör det du kan där du är. Det är för allas bästa. Det är, tycker jag, är en otroligt skrämmande sida som aldrig får stå oemotsagd.
Verkligen.
Alltså om du inte får om du inte får en kuliss att låta de där budskapen studsa emot när du är 14, sitter framför nät och bara matas. Du kanske är oförrättad, du kanske upplever orättvisa och så bara matas du med vid den här accelerationistiska synsättet att vi måste göra någonting nu. Så att jag skulle säga att Säpo, han hade ett enormt stort fokus att prata just om de unga, där radikaliseringen går snabbare. Och det man kan se att våra unga som radikaliseras idag och blir våldsbejakande, de lockas av själva våldet, av handlingen. Så när de gör en gärning, en attack, då är det själva våldet och gärningen de har lockats av, inte ideologin och politiken som kanske ligger bakom, om man tänker förr på sådana dåd. Då fanns det också en stark ideologisk politisk kraft. Nu är det själva våldet och handlingen som lockar över dem.
Men vad då? Så att unga människor idag skulle vara mer intresserade av att faktiskt utöva det grövsta våldet?
Ja, och här säger man ju att det är ju just digitaliseringen, närheten till grovt material som man ser på nätet. Säpo vill ju att man kriminaliserar innehav och spridning av liksom såna här filmer där man får titta på avrättningar och så vidare. Det är ju just till möjligheten och tillgängligheten som påskyndar radikaliseringen, som möjliggör radikalisering, som inspirerar. Man kan söka, man hittar likasinnade blixtsnabbt. Jag vet inte, två knapptryckningar bort så sitter du och pratar med någon som mår likadant, tycker likadant och så vidare. Så innan vi går på pausen skulle jag säga, och det tyckte jag var väldigt fint, han sa så här att Säpo har blivit hovleverantör av Sol14-anmälningar. Det kan vi prata om efter pausen, vad det betyder.
Gärna. Välkomna tillbaka. Ni lyssnar på Krimpoddarnas Krimpodd. Och Lena har varit på Konfa. Och berättar otroligt intressant information om CVEs verksamhet. Och vad som händer ute i, inte bara världen utan kanske främst Sverige. I avseende på extrema krafter.
Ja, och det sista jag sa var ändå någon form av hopp, eller hur man nu ser det på. Alltså att Säpo jobbar ju febrilt för att försöka förstå, försöka bedöma hotet och förhindra, försvåra. Det är ju liksom ledstjärnor här.
Du sa att de var hovleverantör av Sol14-anmälningar. Och det tycker jag, en del av mig känner så här, fan vad bra liksom, att det institutet liksom fungerar.
Ja.
Men samtidigt så blir jag ju också lite så här oroad. Hur hanterar då socialtjänsten dessas...
Ja.
Alltså det fordrar ju kunskap. Hos mottagaren att förstå vad det är man ska utreda och hur man ska tolka tecken och beteendemönster hos en ungdom.
Jag vill bara förtydliga att Sol14-anmälningar, det är ju en anmälan som man gör när man är orolig för ett barn eller ung ungdom och deras utveckling. Om de liksom har någon riskbeteende eller något sånt. Där man tycker att socialtjänsten bör kika på det här. Och jag har ju lyssnat mycket på socialtjänsten även de här två dagarna. Och Socialstyrelsen och Skolverket och så vidare. Jag skulle säga att alla är ganska ödmjukt införstådda med att det är mycket vi inte vet än. Och det är mycket vi inte förstår. Men man är ganska eniga. Det finns bra saker. Jag kommer sen komma till CVS, det här regeringsuppdraget. Det finns bra metodstöd nu. Jag fick höra på några riktiga solskenshistorier skulle jag säga, där det har varit just det här, kanske att det kommer någon pusselbit från Säpo, till exempel en Sol14-anmälan, skolan har plockat upp någonting, någon fritidsledare och så vidare, där socialsekreteraren har jobbat aktivt med CVEs metod stöd som ligger helt öppet på hemsidan, vilka frågor man ska ställa och hur man ska jobba, där det verkligen var skolboksexempel. Det har gått jättebra, men om några år så kommer vi nog ha ännu mer kunskap och landat ännu mer i vem gör vad, för att det är ett jävla mishmash i rollfördelning skulle jag säga fortfarande. Ska se om det var någonting mer från Säpo som jag ville säga. Nej, men jag tror att det räcker där, för att sen kom ju då våran justitieminister Gunnar Strömmer in och skulle berätta från sin horisont. Ja, och han sa så här att vi har ju de jobbar utifrån tre huvudhot. Bara det första är liksom när det kommer från stat. Tänk Ryssland, Kina, Iran. Det här har vi varit inne på i till exempel Säpo-rapporten. Det andra huvudhotet för Sverige, det är terror och våldsbejakande extremism.
Mm.
Och det tredje, det har vi den grova brottsligheten.
Mm.
Tänk gängen.
Mm.
Och alla är ganska överens om på den här konferensen att det är it's a thin line mellan våldsbejakande extremism och gängkriminalitet.
Mm-hmm.
Man ser liksom samma drivkrafter,
intressant.
Samma profil och så vidare. Så att det är inte vattentäta skott mellan de här hoten, utan de kan glida lite.
Mm-hmm.
Han drog en ganska deppig siffra. Dödsskjutningar. Sverige 62, Norge 4, Danmark 4, Finland 2.
Alltså 22. Jag hörde en siffra eller en jämförelse här för någon vecka sedan. Att Sverige hade haft något år fler skjutningar än typ Mali. Alltså det var så här, typ med flest i världen.
Ja,
jag vet inte om det var per capita eller om det var i absoluta tal. Men alltså, bara att det nämns i en och samma kontext gör ju att man måste ju verkligen förstå hur allvarsamt det här är.
Ja, och skulle jag plocka upp en känsla från den här konferensen, alltså saker som inte har sagts men som jag ändå hör, liksom tycks mig höra.
Mm.
Jag tycker inte att det är någon instans som inte förstår allvaret
och
som inte har det högt upp på agendan. Mm. Sen kanske huret inte riktigt har landat än, och det här har vi pratat om tidigare, att Sverige är ju hopplöst efter. Men det finns en ganska cohesive, jag vet inte vad fan heter det. Ja, jag säger cohesive för ni kommer förstå. En ganska sammantagen, eller det hänger ihop.
Sammanhållen.
Lägesbilden. Lägesbilden, det är ingenting som sticker ut jättemycket, tycker jag. Han tog upp ett exempel, tystnadskulturen inom socialtjänsten, där han beskrev styret i Södertälje.
Mm.
Där folk påverkades politiskt åt olika håll. Och för att man inte riktigt var säker på om människor har infiltrerat liksom makten, så slutade det till slut med att Socialdemokraterna och högerna, alltså Moderaterna, gick ihop för att säkerställa att det inte var någon annan som lyckas infiltrera sig. Alltså att man jobbar...
Gud.
Ja. Sen tyckte jag att han sa faktiskt en bra sak. Jag och Göran Strömmer inte överens om allt. Det ska gudarna veta. Men han sa så här: problemen vi har nu, det kommer behöva lösas när barnen är mellan 5 och 15 år.
Ja, men det är väl ingen överraskning.
Nej, det är ingen överraskning, men jag tyckte att det var fräscht att han sa det.
Verkligen.
Ja,
verkligen.
Nej, men att vi kanske inte... Det här med fullt fokus på liksom 18-25, då handlar det mer om rättsvårdande instanser som kommer behöva lösa vissa saker.
Ja, det är ju för sent att jobba preventivt då.
Ja. Så 5-15 år, och då målade han liksom upp en modell med, vi pratar skola, vi pratar socialtjänsten, vi pratar om att våga stöta på lite hårdare, titta på föräldraansvaret, prata värderingar och så vidare.
Mm.
Men jag tycker att i forumet där och då var det väldigt viktigt och rätt sak att trycka att det är där jobbet ska ske. Nu ska vi komma ihåg att vi satt på en konferens där hela budskapet är förebyggande arbete.
Mm.
Hade det varit en annan rubrik på konferensen så kanske hans bullet points hade blivit riktade dit.
Absolut, och det kräver ju ändå visst mod att faktiskt hävda att vi behöver börja jobba med barn redan i 5-årsåldern. Men det kommer ju inte som någon överraskning för någon som är involverad i de här fälten. Att de här...
För någon med hjärna.
Precis. Att normbrytande beteenden och allt det där, det måste vi stävja tidigt för att förhindra en fortsatt negativ utveckling mot det kriminella hållet.
Ja, givet. Absolut. Och sen så tror jag han fick en fråga från publiken, så här, vad har ni för huvudfokus precis just nu? Mm. Och då var svaret två saker. Det ena var sekretesslagstiftningen, där han vill att man kikar på utökade möjligheter att dela information. Kanske tvingande att polisanmälan ska vara tvingande från vissa håll som det inte är idag.
Mm.
Och samspelet inom sekretesslagstiftningen. Och den andra punkten, och den har vi pratat om i podden, utvidgade brottsbekämpande verktyg. Till exempel hemliga tvångsmedel, inte bara när brott redan har begåtts utan i förebyggande och förhindrande syfte kopplat till gängkriminaliteten. Det var deras två huvudområden. Sen kom det en person som jag inte tänker prata så mycket om, för att jag har snackat ihop med honom och faktiskt bokat in en intervju.
Oj, vad och det, spännande.
Ja, det är Jonathan Lehmann från stiftelsen Expo, och han gav oss en crash course i högerextremismen i förändring, som har gått från det här klassiska vitt aris motstånd och NMR, och han pratade också om det här förbannade smörgåsbordet när allt bara smetas ihop.
Mm.
Och då drog han exemplet det här med vaccinpassen. Det är inte en klassisk högerextrem ideologisk viktig sak att man ska ha vaccinpass eller inte när man går på konsert. Men den valde de där och då som en av deras saker värda att kämpa för. Och han sa så här, frågorna kommer och går och deras hållpunkt är inte så jävla viktiga, utan de tänker varje samhällsopinion, alla saker som är svart eller vitt, på vilken sida ska vi ställa oss och hur ska vi använda den här debatten för att uppnå våra högre syften? Alltså... Och sen så, bara säger det, han hade en slide som handlade om MMA-världen, hjärta, högerextremism.
Okej.
Okay. Någonstans här klampade jag fram till hans bord och sa, Jonathan, du ska vara med i en podd. Ja, sa han, var kul.
Men vadå, mixed martial arts, eller står det något annat?
Ja, som nej, jag inte... ja. Nej, det är precis det står för. Och han pekade ut liksom vissa gym i Sverige som är hubbar för att understödja och göda högerextremism.
Nej, men.
Det är såklart att vi ska med honom i podden.
Ja, 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 såklart. Välkommen, Jonathan.
Vi ska spela in detta, jag tror att det kommer komma precis innan sommaren eller precis efter vårt sommaruppehåll.
Mm.
Så att, håll i bara. Sen så kom ju då den här LVU-kampanjen, och då var det ju Magnus Ranstorp, han behöver nog ingen närmare beskrivning tror jag. Han kom ju från Försvarshögskolan. Och han har ju gjort då en rapport med ett gäng av hans medarbetare. Med olika... fruktansvärda citat som drevs. Jag vet inte om ni kommer ihåg det här drevet, att barn omhändertas och säljs i Sverige, barn placeras hos pedofiler.
Och det, var kommer de citaten ifrån?
Ja, vi fick ju se namn och bild på de här personerna som är liksom frontfigurerna i det här drevet. Och det man kämpar för, det är ju att skapa ett narrativ där man vill få människor att säga att väst befinner sig i ett krig med oss muslimer. Alltså de försöker skapa den här konflikten däremellan.
Mm.
Och man vill att muslimska familjer ska bli rädda, de ska inte åka till Sverige. Man göds med bilder av att så här, titta, här kommer det då några och ringer på kvällen och liksom bara sliter ut era barn ur ert hem. Och så.
Och det här är ju ett fint exempel på hur man skapar just polarisering.
Ja.
Hur man verkligen slår in en kil mellan två grupper och försöker separera dem åt genom en påverkan.
Och lyckas. Ja.
Mm.
Och några saker som han var noga med att säga, det var att det här kommer och redan nu återupplivas detta. Så fort vi har eskalerade debatter kring koranbränningarna, då drar de igång det här igen.
Mm.
För då har de ju ny, så att säga, ny näring till den typen av kontext. Det var väldigt få nyanserade röster i den här debatten. Och noga, nota bene, han kunde inte hitta några svenska muslimska ledare. Alltså muslimska ledare i Sverige har överhuvudtaget inte piskat på det här. Utan de har varit helt tysta. Utan det här är internationella...
Gud, vad bra. Vad bra ändå.
Ja, det var skönt att höra.
Verkligen.
Och här skickar han en passning till Socialstyrelsen och socialtjänsten. Alltså att våra muslimska familjer i Sverige måste få information.
Mm.
Därför att om du inte vet och du bara tittar på de nyheterna, läser det, göds av det här. Och det är dina sociala medier och så vidare. Om du inte vet hur svenska socialtjänster funkar, vad som krävs för omhändertagande av barn och så vidare. Då kommer det inskränka rörelsefriheten, deras barn. De kommer inte gå ut, de kommer inte bli integrerade i samhället. Och sen så har vi liksom gjort ett annat problem som då kommer liksom vispa över på någon av våra andra problemområden som vi redan har gått igenom.
Såklart.
Så att det var jätteintressant. Det kan hända att jag en dag när jag känner fört tar mig kik på den här rapporten. Så kanske vi tittar lite närmare på det någon gång. Jag är ju en rapportläsare.
Ja, av rang.
Vi går på paus och sen efter den så ska vi väl prata om det som jag kan mest av alla dessa intressanta ämnen.
Ja, men välkomna tillbaka efter pausen. Lyssna ju då på krimpoddarnas krimpodd. Och Lena, du hintade före pausen om att du nu skulle prata om något av det som du kan mest. Så att jag tänker att vi ska till djurvärlden.
Ja, det gjorde vi ju hela förra veckan.
Ja.
Ja, nej men självklart så var det en stor del av den här konferensen också kopplat till skolattackerna. För
såklart.
Att plattformen och arenan för dem ensamagerande, våldsbejakande, högerextrema unga männen vi har i Sverige har ju på senare tid visat sig vara skolans värld. Det är ju ingen slump, det är inte ett svenskt påhitt, utan det här är ju en internationell utveckling. Och skolattacker som SIG är inte heller något nytt. 1907, första skolattacken som man kan hitta, USA. Och i Sverige hade man den första på 60-talet. Bara för att sätta det i kontext. Att det inte är så att man har kommit på det här med att gå in i en skolbyggnad och skada och döda elever och lärare nu. CVE hanterar ungefär ett ärende i veckan. Jag skulle säga att det ökar. Och det ökar kanske inte för att fenomenet ökar, utan det ökar största delen, tror jag, att informationen om att CVE existerar och att det finns ett mobilt stödteam som operativt hjälper till vid risk för attentat i skolan.
Så förebyggande då?
Ja, exakt. Det finns ett mobilt stödteam med många härliga kollegor till mig. Och det är öppet, tror jag, mellan 9 och 15 varje vardag. Numret står på hemsidan. Där kan man som verksamhet ringa och säga... Alltså att diskutera ett faktiskt ärende. Vi har en person som gör det här, surfar på det här, har uppgivit det här, har läckt ut den här informationen. Vad gör vi nu?
Mm.
Och då kliver mobila stödteamet in och hjälper till. Både med att bygga upp en lokal samverkansstruktur, med att säga de här frågorna måste ni ställa, det här måste ni göra nu. Tänk på det här med polisen, socialtjänsten och drar igång det där. Och det ökar och jag tror att det både kan ha att göra med att vi har... en ökad kunskap om radikalisering, att elevhälsor runt om i världen har det på dagordningen att kika på det här. Det kan också vara att det de facto ökar. Men då är ju alltså Jonas Trolle som då är chef för CVE, men han är också regeringens särskilda utredare inom en sak. Och då ska jag berätta om vad som ingår i hans uppdrag. Och det fick han från förra regeringen. Och med den nya regeringen så har han fått ett tilläggsdirektiv. Så att uppdraget har egentligen bara utökat. Och det ska rapporteras, jag tror att det är någon delrapport i augusti och slutrapport i februari. Så att vi pratar ju liksom i nutid. Och då ska jag ge dig vilka punkter det som man kikar på och som nu utreds.
Spännande.
Otroligt intressanta diskussioner på de här ämnena. Ett, hur kan man jobba med förebyggande åtgärder för att minimera risk för den här typen av händelser i skolan? Alltså skolsäkerhetsfrågan. Hur ska vi jobba förebyggande för att göra skolan säker? Två, hur ska det här arbetet organiseras? Och det här tycker jag att det kommer bli fruktansvärt skönt när det har landat. För jag är ändå en ganska initierad aktör i skolsäkerhetsfrågan. Mm. Och det är ändå för mig jävligt surrigt.
Diffust.
Om vem äger denna fråga nu och vem har gjort vad. Och det finns så mycket rektorer där ute i Sverige som inte gör någonting för att de väntar på en nationell riktlinje. Och en rak hand, och den kommer aldrig komma på den nivån som ni önskar. Därför att det här problemet är så jävla komplext. Men just nu är det fruktansvärt diffust.
Men alltså det här är ju otroligt lovvärt. Alltså med en offentlig utredning som verkligen genomlyser frågan.
Mm.
Det kunskapsunderlag som finns, den forskning som finns, de erfarenheter som finns och så vidare. Och sammanställer detta i rekommendationer förhoppningsvis om hur detta ska fortsättningsvis hanteras nationellt.
Ja, och detta välkomnas ju från alla håll.
Ja, det är klart.
Och någon måste ju vara huvudägare för de här delarna, precis som det finns inom terror. Där finns ju en huvudägare som ska samla och forskning, komma ut med rekommendationer och så vidare. Vi är i alla fall på väg dit. Han håller på att kika på det här.
Mycket bra.
Sen så slänger jag in den här punkten, man ska kika på om man ska få kroppsvisitera barn i skolan.
I skolan också?
Alltså, jag kan säga så här, när han drog den, får jag bara ge en liten anekdot. Jag sitter ju alltså inne i en jättestor konferenslokal inne i stan. Och Jonas är ju en fantastisk person som ger en så här skön stämning. Om man har liksom somnat in lite grann kanske på någon talare, så när Jonas börjar prata så är det ju liksom upp snärtigt.
Då
sitter man långt fram på stolen. Ja, och då så gick han då igenom de här punkterna. Jag letar febrilt i mina anteckningar samtidigt. Och då när han sa så här, ja, och sen har vi det här med organisering, vem som ska äga frågan, och sen är det det här med att kroppsvisitera barn i skolan, då bara... Alltså det gick som ett sånt här, vad sa han? Hörde du rätt? Hörde du samma sak? Och han bara lät den passera och sen återkom han till den senare. Ja, och sen så vissa av dem är ju ganska invasiva. Nu betyder det ju inte att varje punkt kommer att bli. Men han
har vissa metoder för att kroppsvisitera?
Ja, men vissa av alla de hans punkterna på hans uppdragslista. Allt kommer inte bli så. Men han har fått på sitt bord att utreda. Mm. Är det en väg att gå?
Jag förstår.
Och en av de då direktiven som han har fått är att det ska utredas om man ska få kroppsvisitera barn i skolmiljö. Vi får se vad de kommer fram till.
Alltså jag måste ju spontant säga, jag är väl en av Sveriges största förespråkare vad gäller att värna barns integritet och allt det där.
Du får lov att säga.
Ja. Men jag ser ju också i min vardag att vi har allt oftare att göra med individer under 15 år till och med. Mm. Inte bara under liksom den universella åldern 18 år, utan under 15 år som bär omkring på både sprängämne, vapen och allsköns så att säga, grova brottsattribut. Så ja, jag är beredd att, alltså jag ser positivt på möjligheterna att i vissa fall få göra detta. Det måste jag säga.
Ja, men jag tror att man ska akta sig för sig den här första känslan, nej. Och sen börjar man tänka så här, varför skulle vi behöva göra det? På vilket sätt? Mm. Det kommer inte bli helt fritt. Det kommer inte vara så att alla ungarna muddras liksom.
Syftet är gott.
Är det någon som ska ut? Ja, syftet är gott och återigen, vi har så jävla mycket lagar i Sverige där individens integritet har fått kliva åt sidan för kollektivets vinst. Det enklaste är hastighetsbegränsningar på vägen. Det är det enklaste varianten av att jag skiter i hur bra du är på att köra bil. Kollektivet är dålig, så därför sätter vi 70 på den här vägen, för att kollektivet, som kollektiv fattar inte bättre. Så att jag tror att man bara försiktigt, okej, det ska utredas, låt oss då göra det på ett nyanserat sätt. Vi kommer aldrig landa i, det här kommer bli jättebra för alla i alla enskilda ärenden, men vi måste ändå sätta någon form av lösning som är värdig nuläget, vad vi nu faktiskt står i Sverige. Och då kan vi, måste vi skruva på våra, så. Ja, och sen så ska ju då också han i sin utredning komma då med författningsförslag och hur saker och ting ska vara. Det finns saker som ska luckras upp eller fixas till. En av dem är ju, nu har det ju kommit ett tvång för kommunala verksamheter att jobba brottsförebyggande. Det är ganska stor huvudvärk hos många kommuner. Kan man också tvinga skolan? Kan det finnas en tvång i att jobba, att ha ett brottsförebyggande systematiskt arbete? Nu finns ju, om du frågar en skolpersonal så säger de att vi har rätt mycket på vårt bord som handlar om brottsförebyggande. Det ska finnas elevhälsa och så vidare. Men kanske att man behöver lägga på ytterligare. Och vissa tycker att det är skönt, för att då får jag i alla fall tydligt beskrivet för mig. För om det inte ens är tydligt vad som åligger mig och jag inte får utrymme för det och budget för det, då är det helt omöjligt att uppnå. Såhär, ja, men vi tycker att ni borde det. Ja, men det har aldrig liksom pekats med hela handen att vi faktiskt ska göra det. Att det ingår i vår verksamhetsplan. Sen ska jag också kika på om det ska bli tvång med polisanmälan. Man skall polisanmäla. Vid misstanke om brott.
Ja, men varför inte? Herregud.
Jag gillar att du är lite progressiv i det här.
Ja, men varför inte? Alltså, jag har länge efterlyst detta från skolhåll. Att jag har upplevt ibland, jag har jobbat som ungdomspolis och jag har ju varit ganska involverad i barns rättigheter och allt det här. Och jag har ibland efterlyst, eller sett, ska jag säga, en flathet i skolmiljö när det gäller att agera på kraftigt avvikande och många gånger kriminella beteenden som borde polisanmälas, för att det ger helt enkelt en tyngd till liksom, ett fortsatt omhändertagande av en individ. Alltså det ger sken av ett allvar.
Får jag säga, Jag håller helt med. Jag fick faktiskt av min man, vi satt och snackade om det här eftersom han jobbar med ungefär lika saker. Och då sa han, när jag föreläser för skolpersonal, och jag tyckte det var, jag fick en sån här, en hureka, det är precis så jag ska lägga fram det. Han bara, när jag föreläser för skolpersonal, om det har varit en incident, då lär jag dem att göra en polisanmälan. Det är att vara neutral. För då lägger du över på den rättsvårdande myndigheten att bedöma om det är eller inte är och vad som ska göras. Att göra själva polisanmälan, det är att vara neutral. Att inte göra polisanmälan, det är då du tar ställning för den eventuella gärningspersonens väl och ve. Du ställer dig emot offret.
Väldigt
om du väljer att inte polisanmäla.
Formulerat.
Visst var det bra. Jag blev nästan sur över att jag inte kommer på det själv. Men det är precis så man ska se på det. För jag håller också på med skolpersonal och blir galen. But ni är inte en rättsvårdande instans. Du behöver inte själv veta. Exakt. Det är ingen som förväntar sig att du kan brottsbalken. Det är ingen, du ska inte hålla på med straffprocessuella tvångsmedel. Men om du får en känsla av att det här kanske är brottsligt, då är det polisanmälan vi ska gå. Därför att då kommer någon in och kan göra den bedömningen. Sen skulle då jag, om jag då var förundersökningsledare och det hade kommit till mig, då kan jag säga så här, vet du vad? Så som det är nu, och det händer ganska ofta, väldigt ofta. Det du beskriver nu, det är obehagligt, det är gränsöverskridande och så vidare. Men just nu så når inte det här upp till en polisanmälan. Det betyder inte att ni inte har ett problem och att ni inte behöver jobba häcken av er. Men just nu, med det du har gett mig just idag, så kommer det icke bli pappret i maskinen. Jag vill också nu, för nu kanske några av er där ute i skolan som sitter och försöker borra ner tånaglarna i kaklet. Jag förstår också den enorma komplexa situationen att ska jag på måndagen polisanmäla Nisse och på tisdagen sätta betyg på den här personen och på onsdagen ha ett IUP-samtal med Nisse och Nisses vårdnadshavare där vi ska prata om din
framtida utveckling.
Ja. Ja. Jag förstår verkligen vilken jävla piss situation. Mm. Och då behöver man återigen tydliggöra vem ska göra vad. Det kanske inte är samma betygsättande lärare som ska sätta pappret i maskinen och polisanmäla. Det kanske ska upp på högre ort i skolan. Det är ju mitt förslag. Men i alla fall, och sen så sista punkten som ingår i den här utredningen är ju om man ska stänga skolor.
Mm.
Ska vi ha så öppna skolor? Nu är inte skolan en allmän plats, men de är tämligen öppna. Ja. Ska man begränsa tillträde till skolor? Måste de vara så öppna som de är? Det ingår också i utredningen. Mm. Och sen fick han en fråga på Menti av någon i publiken. Så vad är det enskilt, enligt dig Jonas, viktigaste saker man kan göra för att förebygga skolattacker? Och då så sa han någonting som jag tyckte var jävligt fräscht. Och det är så här. De här gärningspersonerna pyser. De pyser information. De läcker information. De säger saker. Det är med kroppsspråk, det är med handlingar, det är med agerande och så vidare. Det måste finnas resurser i skolan för att hantera det här pysandet.
Mm.
För om man inte gör det, då kommer det till slut explodera någonstans.
Blir som en underrättelsetjänst, tror du, i skolmiljö?
Oh, fy fan. Jag vet inte. Men, och sen gav han skolpersonal lite känga. Och jag vill ju ofta se skolpersonalen bara kärlek från sitten jävla sits. Men, där höll jag med honom. Han sa så här. Det finns så många skolor ute i världen, i Sverige. Där någon har pyst information. Och säger saker som ger din knut i magen. Och man svarar med det med bara en panisk rädsla.
Mm.
Jag vågar inte hantera frågan.
Reaktivt.
Då gick tåget, kan jag säga. Man måste våga stå kvar i det där. För det är en jävla förmån att få vara med om en förhint om något som skulle kunna hända. Så resurs att hantera pysandet. Och mer resurs vill säkert skolan ha. Ja, det var väl det. Som du märkte så fick jag ju väldigt många små tankebubblor som vi kan dra vidare på den framöver. Åt olika håll. Vi får möjlighet att återkomma med fler ämnen.
Ja, men och några reflektioner från mig är ju dels, wow Lena, vilket bra avsnitt det här blev och vad mycket du har fört ut från den här konferensen i avseende på kunskap och vad som är på gång inom ett fält som väldigt många människor vet väldigt lite om. Men också två, vad glad jag är att höra att det faktiskt arrangeras såna här konferenser där den samlade kunskapen faktiskt får också en arena att nå ut. Det är otroligt viktigt. Och det pågår ju uppenbarligen väldigt, väldigt mycket som man inte har en aning om. Vilket känns bra ju.
Ja, men ja, och återigen, vad som behöver göras tror jag är klart för alla. Men nu är det hur, men i den här kontexten kommer ingenting passera dig, Anna. För här har jag fan örat mot rälsen. Det här kommer ingenting passera någon av våra poddlyssnare.
Det har jag aldrig heller befarat, kan jag säga.
Nej, bra.
Jag känner mig helt trygg.
Men nu är det egentligen dags för en rövhatt, men det går inte. För nu pallar inte min röst med, utan jag vet att du har servat fram en snabb lista.
Precis, innan jag drar den så kan jag bara säga så här att ni har kanske tankar och synpunkter på det här avsnittet och de går bra att lufta antingen på Instagram på Ljungdahl och Ginghede eller på våran mail som lyder hej@ljungdahloghinghede.se. Och ja, Lena, du gav ju uttryck för att ett önskemål om en lista och jag hade ungefär 1,5 minut på mig och jag konstruerade listan i mitt huvud på väg från min bostad till studion och jag visste ju vad vi
skulle... Jag förväntar mig storverk.
Ja, det kan jag tro. Den kommer här i alla fall.
Annas jätteviktiga lista.
Jag tänkte att, vi avslutade ju det här avsnittet i skolan. Och därför så tänkte jag att vi också skulle låta listan involvera skolan. Jag har ju börjat allt mer att jobba temaenligt, så att säga.
Ja.
Mm. Och då, när jag gick till studion, så funderade jag på vad i skolan som jag har erfarit och som jag senare har upptäckt har varit helt onödigt. Alltså, inslag i läroplaner och annat som inte har gett mig ett jävla skit, för att tala klarspråk. Oj.
Jag känner direkt att jag kanske bidrar med något.
Ja, det är jag övertygad om. Jag börjar med plats nummer 5. När jag började läsa på universitetet, då fick jag ett antal goda råd från andra visa män och kvinnor som hade gjort detta före mig, så att säga. Och ett råd jag fick, det var att spela in lektioner. Alltså, att ta ljudupptagningar av lektioner med typ diktafon. Så det var ju då ett antal på kursen som satt då med diktafoner på bänken längst fram. Alltså i aulan.
Ja.
Så även jag. Och jag tyckte det här kändes toppen. Nu har jag ju
Hur många gånger har lyssnat på dem i efterhand?
Aldrig. Det är det som är hela
Man är ju glad om man överlever en föreläsning. Inte fan utsätter man sig för att lyssna på skiten en gång till.
Det är så jävla dumt. Alltså, för det första har du ju ljudupptagning som är så fruktansvärt dålig. Så att du orkar ju själsligt inte med mer än 20 sekunder.
Och sen ser du ju med diktafon 40 meter därifrån. Det måste ju bli toppen.
Det är så dumt.
Och anteckningar, det var ingen, du fick inget tips
på
anteckningar?
Jo, jag jobbade både och. Alltså, jag antecknade och så spelade jag in.
Men vad var då syftet med inspelningen?
Nej, men det var ju på något sätt då. Det här var...
Sälja på svarta marknaden.
Nej, men det var, du vill ju inte missa något. Tänk om du nu behövde gå tillbaka och fånga upp någonting i föreläsningen. Men det ska ju sägas att det är ju 20 år sedan jag började läsa på... Ja, det är mer, det är fan... Det är ju, men gud, det är ju 25 år sedan.
Ja,
det ska ju sägas att det kanske inte är lika hett idag. Idag kanske man i så fall spelar in på en mobiltelefon, så att säga. Men jag undrar om ens det är något att
Jag tror inte att du behöver gå till skolan. Det där streamas ju, du kan ju ligga hemma i badet och titta på den här föreläsningen. Ja, får, jag bara sticka, får jag sticka in en sak här som var så konstigt? Du ska få en moralisk, etisk fråga av mig här nu. Angående att sitta på föreläsning. Jag är ju lärare på juristprogrammet på Stockholms universitet.
Ja.
Termin 8. Kliver in där och då är det någon form av deltagarlista som snurrar runt in i lokalen. En A4-dokument. Och så fyller de i och så lägger de fram den då. Så på rasten så tittar jag lite på den där. Och bara med en snabb överslagsräkning så ser jag så att det är jävligt mycket namn på listan.
Åh, jag fattar precis nu vad du ska.
Och då tittar jag upp och så tänker jag så här...
Nej, det där är inte okej.
Tror att jag lät det passera eller? Stänger dörren. Så jag bara, okej, jag vill bara kolla upp här. Lisa, ja. Kalle, tyst. Ingen säger någonting, noterat. Och så gick jag, så sa jag så här, nu har vi ett gemensamt problem här inne. Det är 8 personer som är närvarande men som jag inte kan se. Det är 8 osynliga personer här inne. Och gud vad de skruvar på sig. Och det var så jobbigt för dem. Så då sa jag så här, nu är det så någon som då har skrivit upp Kalle Andersson här. Han är ju uppenbarligen inte här, vad jag kan se. För nu har ju ruppat upp alla er. Så vem har skrivit upp Kalle? Då kom det upp någon liten där om han längst bak. Ja, jag hade inte... Det var vad vi hade ägnat lektionen åt.
Du sa, vi kommer alltså inte dra igång någon lektion innan vi har rätt ut.
Och det här kanske inte åligger mig, men jag, i och med att så här, min tanke är så här, det finns ju en deltagarlista av någon anledning. Alltså om det inte är obligatoriskt närvaro, då ligger det väl ingen lista där, antar jag. Någon har ju velat veta vilka som har varit närvarande på lektionen. Annars hade ju ingen lagt in en. Och då måste jag bara säga att Kalle är, vi kan väl bara, så till slut sa jag, kan vi inte bara gemensamt konstatera tillsammans, hamna i någon form av konsensus, att Kalle inte är i rummet? Nej, då stryker jag Kalle nu då. Och så fortsätter jag. Då har vi här Sofia. Nej, ingen.
Nej.
Vem? Ja, det var jag. Ska vi stryka Sofia? Ja, till slut var de så här, stryk alla som du inte har kryss på. Vi står liksom inte ut med det här. Jag förstår inte grejen. Nej, men vi brukar göra så. Då är det någon som ringer och säger, skriv upp mig. Jag bara, ja, men hur ni gör vanligtvis, det skiter jag, men på mina lektioner, då är det de som är på plats som är på plats. Och de som inte är på plats, de är ju inte på plats. Det kan man väl bara liksom...
Ja, det är ändå rimligt.
Ja, men alltså, vad händer? De är en termin ifrån att vara färdiga jurister. Vad fan är det frågan om? Ja, förlåt, det var en liten ut... Det kanske skulle ha blivit rövhatten, kom jag på.
Ja, men det här hade kunnat bli en rövhatt, absolut.
Ja, fan, jag tar tillbaka alltihopa. Nu kan du gå vidare.
Ja, sen när jag gick då på väg till studion så kom jag på en plats nummer 4. Och då ska vi tillbaka till högstadiet och ett sällsynt jävla dumt inslag som man var tvungen att vara en del av. Nämligen djurdissektionen. Alltså att du tvingades karva i någon gammal padda eller vad det var för att så att säga...
Glaskroppen på ett koöga.
Ja, just det. Precis, det kunde det också vara.
Mm.
Jag vet fortfarande inte riktigt vad syftet var. Jag har svårt att föreställa mig att det skulle vara någon slags vision om att uppnå någon slags högre anatomisk kunskap eftersom...
Men du borde ju ha gillat det.
Jo, eller? Alltså jag har alltid tyckt att de där inslagen har varit ganska roliga. Men de har ju inte så att säga tillfört mig någon
Nej.
Kunskap som jag egentligen haft glädje av, och med tanke på att det är djur då som också får sätta livet till för att detta ska ske, så kan man ju väga det, alltså det borde ju finnas någon slags behovs- och proportionalitetsprincip involverad här, kan man tycka.
Alltså djur, att dissekera djur och att spela rundpingis, det är väl två saker som är helt...
Rundpingisen tycker jag vi ska akta oss för att skriva ner, för att det tycker jag var ett roligt inslag i skolan. Ja, men låt mig då rusa till plats nummer 3. Du vet de här som räckte upp handen i skolan och sa så här: ursäkta, det kanske är en dum fråga. Och så säger läraren så här: nej, det finns inga dumma frågor, det finns bara dumma svar. Det måste väl ändå vara fan ta mig århundradets jävla lögn.
Ja. Jag skulle säga så här, de allra, allra flesta frågorna är ju jättedumma.
Eller hur?
Ja, absolut.
Absolut. Var kommer det därifrån? Jag skulle ju själv tycka att det vore uppfriskande om läraren sa så här: ja, om du har en eventuell dum fråga på lager nu så kanske du ska undvika, du kanske inte behöver ställa den då.
Ja, exakt. Om du redan...
Om du är osäker, på nivån
att den är i ditt huvud. Om frågan fortfarande finns i ditt huvud och du redan där ifrågasätter och frågar dum, då är den mest troligen alldeles för dum för att åka ut ur din mun.
Just det. Så vi kan vara överens om att det har, visst fan har det ställts sinnessjukt dumma frågor i skolmiljö.
Ja, och de kommer oftast ur samma person. Det finns ju människor som i föreläsning sa gärna också 5 i lunch.
Ja, just det.
Och det är egentligen inte en fråga, utan jag vill bara repetera random skit av det du har sagt, så att alla här inne hör att jag har förstått.
Att jag har förstått.
Skjut mig i bäverhyddan.
Okej, plats nummer 2 då. Jag tycker inte heller att sexualundervisningen har varit en källa till kunskap i mitt liv som har skänkt mig mest, så att säga, självförtroende och tekniker. Alltså,
nej.
Så.
Hur såg sexualundervisningen ut för dig?
Ja, men alltså det var ju någon rödblossig kemi- eller biologilärare som stod där och skulle träna någon kondom över en gurka, och alla fnissade och tyckte det var vansinnigt genant. Alltså, nu vet
tror du inte att det är bättre idag med Kalle?
Jag skulle ju säga att det har ju hänt jättemycket på det här, inom det här fältet, och det är innerligt tacksam för. Men det som var... Det var inte mycket att hänga i gran, du.
Fick man inte... Jag har bara ett starkt minne av att man fick lära sig liksom fertilitets...
Just det, genom att titta på Gudrun Schymans förlossningsfilm.
Ja, den kan jag för sig uppskatta. Den har ändå någonting. Vem kan segla förutan? Ligger hennes man med en ryggskott och skriker på brits. Alltså, den har ändå någonting.
Jo, på roliga timmen hade den kanske kunnat gjort sig. Men alltså, i syfte att lära så vet jag inte om den var så jädra mycket att ha egentligen. Var den det?
Nej, jag tror att jag har sagt det förr. Min bästa sexualundervisning, liksom, om man bortser från learning by doing, så var det ju våran fystränare i min gymnastikgrupp när vi typ tävlade SM och låg i en sko. Vi låg på vår luftmadrass i en skolsal i Umeå. i en kemisal där han skickade upp en kondom från bakfickan och satt och trädde kondomer på någon sån här G-kolvar. Och liksom, jag hade varit så koncentrerad i hela mitt liv än precis just då. Jag var kanske, vadå, vad var man, 15 och han var 18 och ett halvt. Jag hade aldrig tittat så noga, tror jag.
Åh, gud. Plats nummer 1 då.
Ja.
Man har ju också träffat ett gäng lärare genom åren som med pondus har velat lära ut saker. Och det som då lärs ut har framstått som högst vederhäftigt. Man har övertygats om att det här är the real deal. Det här är kunskapen jag behöver och kommer registrera. Men man har lärt sig att det är inte all kunskap eller alla saker som lärs ut i skolmiljö som är med sanningen överensstämmande ju. Jag tänker då till exempel på detta som vi får lära oss om vår vän Columbus. Som vi fick lära oss var ute på jakt efter att finna kontinenten Amerika 1400 och gjorde så också 1492. Och då har han ju hyllats för. Men det som inte framkommer, det är ju framförallt att han var jävligt dålig på att navigera. Det var ju inte en ny kontinent eller för den delen Amerika som han letade efter, utan det var ju en väg mellan Europa och Indien, var det va? Det var Kina, Indien tror jag. Han landade ju aldrig ens i det som vi idag förhåller oss till som Nordamerika. Utan han kom ju till Karibien. Bahamasöarna.
Deals.
Deals.
Close enough, för fan.
Och sen tror jag att han tog svängen förbi Central- och Sydamerika och gjorde några stopp där och utforskade de delarna av kartan.
Han gick på sån här karneval.
Ja. Ja.
Samba karneval.
Men också, det är också så att han var ju överhuvudtaget inte först till Amerika.
Nej, det är ju det bästa med det hela.
Ja, det var ju vikingarna. Redan på 1000-talet. Så att nej, jag tycker, ni ska inte tro på allt som ni hör och får till er i skolan. Utan var kritiska till ert lärande och till den kunskap som delges er. Det är mitt bästa råd. Och vad gäller sexualundervisningen så vänder det till Google.
Vänder till Google. Det var någon blandning av Kamratposten, Veckorevyn och lite äldre killar som stod för
Frida. De hade ju en Frida, var det inte Frida som det fanns en frågespalt? Starlet också, som hade en frågespalt som jag tyckte var väldigt så att säga förnumstig och matnyttig.
Mycket vikta hörn. Okej.
Okay. Ja, det var
inte... lista, Anna. Jag är förvånad att du inte drog upp liggande stolen. Den brukar dyka upp på såna där listor. Meningslösa saker man har lärt sig och aldrig förstått.
Faktum är att jag tror att vi har haft en lista på ett lite liknande tema faktiskt. Mm. Och då tror jag att liggande stolen eventuellt var med. Det här var så att säga spontana ur mitt eget så att säga minnesbibliotek.
Mm.
Så jag, fick det bli.
Jag tänkte precis säga att det var helt meningslöst att lära sig tronföljd och alla kungar, men så kom jag på så här, det gjorde jag ju aldrig eftersom jag var så ointresserad.
Ja.
Så att jag tjänade in.
Å andra sidan så satt den där jävla tavlan på varmans toalett vid den här tidpunkten. Eller dass.
Ja, det är där den hör hemma.
Det är där den hör hemma.
Ja. Mm. Nu är det jättemycket fredag kväll.
Jag kliver rätt in i lönehelsberedskapen också. Det tycker jag bara ska bli härligt.
Fy, jag ska packa och åka på semester.
Ja, det gör du rätt i, Ljungdal.
Det är så olika det där.
Ja, vi kommer att höras nästa vecka igen och ta hand om er.
Ta hand om er, bye bye.
Bye bye.